Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Det är det bästa man kan säga på en predikan och ett bibelstudium. Förmodligen kan man inte säga något bättre sen, som man skulle kunna sätta sig. Men vi ska försöka fortsätta lägga ut och förklara Paulus undervisning i Första Korintierbrevet 1. Och jag läser en gång till i Jesu namn från kapitel 1 i Första Korintierbrevet från vers 18. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på det visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Han citerar där faktiskt Jesaja 29:14. Och sammanhanget i Jesaja bok är att Sanherib angriper Jerusalem, den assyriske kungen. Och kungen i Jerusalem söker en politisk militär allians med farao nere i Egypten för att försvara Juda rike. Sett ur militär synpunkt, sett ur politisk synpunkt, var det väldigt klokt. Men Jesaja har fått uppdrag av Gud att varna kungen och säga att du ska lita enbart på att Gud ska rädda Judarike och Jerusalem. Gör du inte det, då går det åt pipan fullständigt. Och det är det som är innebörden: jag ska göra slut på det politiska visas vishet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Det här är ett intressant exempel på hur Paulus använde Gamla testamentet. Han citerar ju det väldigt mycket i de här två kapitlen som vi rör oss i. Och det är typiskt för honom när han kommunicerar det glada budskapet, att han använder väldigt många citat från Gamla testamentet. Och så drar han slutsatser för dagens situation och tillämpar det på det Gud har gjort i Jesu död och uppståndelse och det Gud vill göra bland folket i Korint. Och så fortsätter han: var finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten. Ni märker här hur han fyller ordet vishet med olika innebörder. Han använder vishet i två avseenden som någonting negativt, världens vishet. Han använder Guds vishet på två sätt som någonting positivt. Och Guds vishet, det är Guds frälsningsplan från evighet att rädda och fullborda sin skapelse genom Jesus Kristus och genom en alldeles specifik händelse, att Jesus, Guds son, blir människa och att han ger sitt liv till lösen för oss alla. Det är Guds vishet från evighet, och därför sägs, har vår översättning här valt att säga, att världen är omgiven av Guds vishet från innan världen ens skapades. Men världen, människorna, vi har inte begripit detta, utan vi har helt egna uppfattningar om hur vi ska skapa en god värld. Så vi har inte lärt känna Gud genom vår vishet. Och då beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Guds frälsningsplan, den genomförs speciellt när Jesus dör och uppstår för oss. Och så fortsätter han, och det talade vi mycket om igår. Judarna begär tecken, grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft. Och det här uttrycket Guds kraft, det var ett oerhört begripligt uttryck för alla judiska åhörare. Och de flesta, eller rätt många, i församlingen i Korint har judisk bakgrund. Proportionen mellan de med hednisk bakgrund och de med judisk bakgrund är omöjlig att veta. Om det är 50-50 eller 60-40%, det vet vi inte. Men på Paulus tid, så de riktigt fromma judarna i Israel, de väntade på Guds kraft, Guds gebura, som sen en kanadensisk psykiater som var en väldig predikant, John White, använder i sin fantasy-serie om vägen till kristen tro, där han skrev barnboken Tornet på Göbora, en alldeles utomordentlig bok som vägledning till kristen tro. Det är alltså Guds kraft som man väntar på. Men man hade inte väntat sig att Guds kraft skulle se ut som den kraft som Jesus hade. Och därför är det ju den stora tragedin för den tidens teologer i Jerusalem, att trots Jesu under, trots Jesu utgivande av onda andar, trots Jesu helanden, trots Jesu kärleksfulla inbjudan och omvändelse till Guds rike, så är det inte tillräckliga tecken för dem att han är Guds son, att han är Messias. Därför att de hade satt upp som tecken att han skulle också ha befriat folket, Israels folk, från romarna. En slags heltäckande befrielse, religiös, etisk, politisk. Och därför avvisar de Jesus i sin förblindelse. Guds dårskap är visare än människorna. Det är ju en ordlek. Och det är klart, Paulus attackerar den grekiska romerska vältaligheten. Men han är mycket väl skolad själv som universitetsstudent i Tarsus universitet. Han har läst på. Han känner både Cicero och Quintilianus och allt vad de heter. De som är läroböcker ännu idag i de fakulteter som har retorik, vältalighet som ämne idag i Sverige. Och en kommentar till det här brevet säger att Paulus når samma höjd i vältalighet som den store filosofen Plato i första Korintherbrevet 13, kärlekens lov. Så alltså, han är ingen kladd. Han är ingen usel vältalare, Paulus. Men det är ett slags vältalighet som han attackerar enormt, och det är de sofistiska filosofernas vältalighet med arrogans, med överlägsenhet, med slag under bältet, med dåliga skämt, med hela tiden hänvändelser till det sämsta i en människa, som man försöker använda sig av för att vinna över dem på sin sida. Detta tar han fullständigt avstånd ifrån. Och det är det som är det han angriper. Samtidigt är han själv en rätt så stor vältalare. Låt vara att kanske Apollos var bättre. Guds dårskap är visare än människorna, och Guds svaghet starkare än människorna. Luther har utifrån den här passagen talat om att en sann teologi är en korsets teologi kontra en härlighetens teologi. Härlighetens teologi, den bygger på det som människor med sitt förnuft uppfattar som oerhört rationellt övertygande. Det som är framgångsrikt och härligt och stort, så att alla människor tycker, åh, så fantastiskt. Och det är raka motsatsen, säger Luther, till korsets teologi. För om en journalist från Dagens Nyheter i Rom hade varit Jerusalem på långfredagen och skulle skriva om det dramat. Mycket vanligt med religiösa personer som avrättas på olika sätt i romerska imperiet. Så skulle han ju bara ha sett svagheten, dårskapen, idiotin som han tyckte i det som skedde. Hade någon sagt att detta var Guds stora frälsningshändelse så skulle han ha garvat rått och skrivit rått om det i Dagens Nyheter. Men hade han sen varit med lärjungarna på söndagen, påskdagen, och mött den uppståndne Herren Jesus, då hade han ju ändrat uppfattning. Det som såg ut som svagt och dåraktigt och som ett nederlag, ja, som såg ut som att där borde vår tro ha slutat och gått upp i rök för alltid. Men det är just där som vår tro startar, när man möter den uppståndne Jesus Kristus. Och så skulle du väl, hoppas jag, ha gått för journalisten från Dagens Nyheter i Rom också, om man hade sett på korset från båda perspektiven och förstått vad det var som verkligen hände. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Och nu kommer avsnittet och Paulus säger: Guds stora frälsningshandling verkar dåraktig för världens sätt att se på det. Och det följs nu upp av att när världen tittar på den kristna församlingen så tycker de: vad är det för en ynklig samling varelser? För läs här: inte mäktiga blev kallade, inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, det som inte finns till, det som är nothings, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Alltså på det som världens människa har sin stolthet i. Det ska visa sig vara av noll och intet värde när det gäller att nå en frälsande gemenskap med Gud. För att så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och frihet. Som det står skrivet: den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och där går han då tillbaka, det är ett citat ifrån Jeremia bok. Och där är det Jeremia som säger till det juda folk: ni ska inte ha er stolthet i de rika förnämas och politikernas vishet när det gäller att leda landet. För det går åt pipan fullständigt. Och nu är det inte assyrerna, nu är det babylonierna som kommer att inta landet, för att vårt folket och kungen i fångenskap och förstöra staden. Så länge ni har en stolthet i det som dessa ledare tänker och tror på, då går det fullständigt åt fördärvets håll. Då går det åt helvetet för er. Men har ni er stolthet i Herren, då kommer det att gå er väl. Det är så han argumenterar. Det kan återges med en liten enkel berättelse om pojken som hade lite samtal med någon from gammal kristen tant. Och hon talade med honom alltid om Gud och om Jesus. Och så sa pojken till sist: du är Jesus din pojke. Ja, varför tror du det, sa hon. Ja, men du skryter ju så väldigt på honom. Det är just det som det är fråga om. Vad är det du skryter över? Vad är det du är stolt över? Och här säger Paulus: det finns bara en som det är värt att vara stolt över och satsa sitt liv på. och det är Jesus Kristus. Så han driver hem sina poänger mycket, mycket starkt. Och innan jag lämnar det här så vill jag säga bara lite grann om då det som är det goda budskapet, det som är evangeliet som vi har att föra vidare. Och det var då det som vi läste från vers 30. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet, rättfärdighet, helighet och vår frihet från Gud. Vi började med det igår och jag hann inte med alls det jag hade tänkt säga. Därför att det som först är så ofantligt viktigt är det här uttrycket: genom honom finns ni i Kristus. Det verkar ju inte vara något speciellt viktigt. Men det är ett av Paulus älsklingsuttryck, att vara i Kristus. För han utgår i Romarbrevet 5 och 6 ifrån, och kapitel 8, att vi antingen kan vara i Adam, och då är vi illa till. Då är vi med i upproret mot Gud. Då har vi skurit av livskontakten med Gud, den andliga livskontakten med Gud. Och då är vi under Guds dom. Eller vi kan vara i Kristus. Och jag brukar kalla det för i Kristusrummet. Det som uppstår om vi tar ett litet annat kors än det och drar en linje då från den högsta punkten snett neråt så, och så snett neråt så åt andra hållet, så blir det trekantigt rum under korset. Det är Kristusrummet. Han kunde också kalla det för nådesrummet, för det är där som vi får ta emot Guds Kristi vishet, Guds rättfärdighet, Guds helighet, helgelse, vår befrielse. I Adamsrummet är vi dödsdömda, och jag ska inte lägga ut det mera. Där är vi på väg mot en evig förtappelse. Och jag finner det, även om det här är det mest smärtsamma att tala om någonsin. Jag predikade på domsöndagen i Lötenkyrkan Uppsala och våndades i 14 dagar. För att det var den värsta texten, svåraste texten enligt kyrkoårets texter, om fiskarna som man rensar, kastar de dåliga i den brinnande ugnen och de andra behåller man. Men Jesus tar till så skarpa bilder för att tala om risken att gå evigt förlorad. Och om ni tänker efter så är det så att i alla samfund idag, här finns inget samfund nästan som är klart rakt igenom, så förtiger man detta. Man talar inte om det. Predikanten hoppar över såna här texter och talar om något annat. Han talar om att man blir frälst genom att tro på Jesus Kristus. Men han talar praktiskt taget aldrig om vad det är vi blir frälsta ifrån. Den eviga risken att gå förlorad. Och vidare så kan då predikanten fortsätta att ifrågasätta det. Han inte bara förtiger det, han ifrågasätter i sin förkunnelse. Och det tredje blir att han rakt ut förnekar det. Och säger det är omöjligt att förena med Gud som kärlek. Alltså alla blir frälsta vare sig de tror eller inte. Och detta är varken Jesu eller Paulus undervisning. Att vara i Kristus, det är då att ha Guds nåd som tak över sig. Att inte stå under Guds dom, utan att stå under Guds nåd. Att ha golv av Guds rättfärdighet. Att ha väggar av Guds kärlek. Och att ha den heliga ande som syret, som ger livet där inne. Det är att leva i Kristusrummet. Därför är det ett nådesrum, det är ett andens rum, det är ett kärlekens rum, det är livsrummet för oss. Och där i livsrummet så finns det, om vi nu tar lite bildspråk, fyra ängar, sommarängar, fulla med underbara blommor, underbar grönska. En äng av vishet, en äng av Guds rättfärdighet som omsluter oss helt. En äng av helighet, helgelse. Den heliga ande ges ju åt oss för att vi ska förvandlas till Kristi likhet. Han pånytt föder oss. Vi blir av med stenhjärtat som vi hörde igår. Citatet från Hesekiel 36, och vi får ett nytt hjärta, ett livets hjärta, genom att den helige ande bor och börjar omskapa oss. En omskapelse som inte är färdig. Vi är bara i början, och korintherna, många av dem kommit oerhört lite långt. Vi skulle förmodligen ha uteslutit dem ur församlingen nästan. Men det är Paulus väldigt försiktig med att göra, men han har en oerhört sträng undervisning i kapitel 5 och 6. Där är det svartvitt. När han sen kommer till kapitel 8, 9, 10 och diskuterar det här om man får äta kött ifrån offerdjur från hedna tempel och så, då är han väldigt öppen åt lite olika håll. Och så är det där som vi har vår frihet. Och det är friheten som jag nu skulle vilja säga lite grann om. Det här ordet som används på grekiska betyder att jag har befriats från en fångenskap hos djävulen, synd, död. Och den fångenskapen, den är total. Till och med grekiska skalder som inte alls var kristna 400-300-talet före Kristus, de kunde säga att människan kan allting, men en sak kan hon inte. Hon kan inte bli befriad från döden. Där står hon hjälplös, fastnitad. Det kan vi aldrig undgå. Och då kommer Paulus med det glada budskapet att befrielsen, den är från vår skuld och vår synd och Guds dom. Och den har skapats genom att Gud gav ut sig själv. Det kostade Gud hans egen son. Och här måste vi då säga att Gud så att säga inte lägger domen på någon annan, utan han lägger den på sig själv. För det hör till kristen tro att Gud är fader, son och helig ande. Man kan aldrig förklara korset rätt om man inte utgår ifrån Gud som den treenige guden. Det här är en jobbig bit när man talar med judar. Det är en jobbig bit när man talar med muslimer i evangelisations. Men förr eller senare så måste vi komma dithän. Och när vi själva ska förstå det, så är det så att Gud inte så att säga sitter i himlen och har det skönt och så har Jesus allt elände på sig på korset. Så är det inte. Det är så Nietzsche, den största ateisten inom hela kyrkohistorien, den största angriparen av kristen tro, den mest förödande kritiken som finns i västerländsk idéhistoria av kristen tro. Det är så han beskriver det. Och det är en ren karikatyr. Nej, det är Gud själv. Jesus är sann Gud och sann människa. Så den där bilden med dragspelet igår, det är bara halva sanningen när alla människor blir en människa i Kristus. Kristus är samtidigt sann Gud. Han bär sin egen dom över oss. Och därför så är den buren en gång för alla. För den som sätter tro till detta. Ja, det gäller alla rent objektivt, men det blir inte din och min stora gåva förrän vi tar emot det i tro. Och vi blir också befriade från döden som någonting förskräckligt. Som syndens lön är döden, läser vi ju i Romarbrevet 6 och 23. Och det är ju därför som Paulus här i första Korintherbrevet slutar med uppståndelsekapitlet. Och han talar också i Romarbrevet 8 om att befrielsen, den kommer slutgiltigt på uppståndelsens morgon. Det där är väldigt viktigt att vi håller fast vid och att vi tar till oss. Därför att det är många som sitter här med vita huvuden. Själv tillhör jag nu dessa. Varje dag så läser jag dödsannonserna i den tidning vi har. Och jag ser att nu börjar de i min egen ålder att gå bort. Vi har fler och fler som vi besöker på sjukhuset Akademiska Uppsala i vår kyrka. Och det gäller att nu förbereda sig för avklädandet för de av oss som är i den åldern. Vi kommer inte alltid att vara så rörliga. Vi kommer inte alltid att vara så kraftfulla. Vi kommer till sist inte att kunna komma till någon kyrka för vi är så dåliga. Och där är det viktigt att vi då läser om denna äng i Kristusrummet som talar om att vi är befriade från dödens förmåga att döma oss. Döden liknar Paulus vid en skorpion som ju sticker med sin stjärt och dödar. Men så säger han i andra Timoteusbrevet 1 att gadden har dragits ut. Han uttrycker det med att Jesus har gjort dödens makt om intet. Nya översättningen är helt galen. Den har tagit att Jesus har utplånat döden. Och det är ju, kan ju varje vettig människa säga att det inte är fallet. Jag förstår inte varför de valde den översättningen när den gamla var mycket bättre. Jesus har gjort dödens makt om inte. Det kan inte stinga oss. Det kan inte döda oss i något andligt avseende. Den är nu en genomgång för oss till ett ännu bättre liv i Kristusrummet med Kristus. Och på uppståndelsens morgon, Jesu återkomstdag, så blir vi uppväckta och får en, något slags identitet, något slags kontinuitet med vår nuvarande kropp. Men det är den förgängliga kroppen förändras till en andlig kropp som liksom är dominerad, en kontinuitet, en identitet som är dominerad av att den helige ande bor i oss. Och han gör oss då till det vi fullständigt var tänkta av Gud när han sa sitt varde om dig och mig i våra mödrars liv. Så mycket om det. Och nu ska vi fortsätta. Ja, och jag tänkte att jag skulle samla det här om vår befrielse genom att läsa Luthers förklaring till den andra trosartikeln i Lilla katekesen. Jag tycker att det är det bästa som någon har skrivit sedan Paulus skrev. Det här är den, enligt min uppfattning, den bästa sammanfattningen som någon människa har skrivit efter Paulus. Och ni kan ju sen kolla vad ni håller med om det eller inte. Så här skriver Luther. Vad betyder det? Han har alltså då citerat andra trosartikeln i den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, även sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Förlossa var ju termen som användes i gamla översättningen för befrielse. Och det är ju förståeligt. För förlossning tänker vi på ett barn som föds. Jag fick ett råd av en gammal präst att när du blir präst och predikar på BB ska du aldrig ta salmen förlossningen är vunnen. För det kan vara många som är vånda inför hur det ska gå med förlossningen. Nej. Men Luther har ju kvar det här. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Förtappade och fördömda människa. Ifrån vad? Ifrån alla synder, från döden och djävulens våld. Och hur? Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. Och varför? Jag befrias från något ont, och sen är det något genom vilket jag befrias, och för det tredje, jag befrias till ett nytt positivt liv. Och det återges så här: för att jag ska vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Och där det ingår bland annat att dela ut biblar. Ja, ja, det är värt ett halleluja. Så som han är uppstånden från döden, lever och regerar i evighet. Amen. Det är då den bästa skrivning om vad Jesus har gjort efter Paulus brev. Och nu fortsätter vi med Paulus. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Och då är det alltså med det som i Korint enligt den sofistiska skolan upplevdes som en förkrossande vältalighet. Och jag förkunnade Guds hemlighet för er. Ordet är mysterion på grekiska, vårt mysterium. Och detta är Guds frälsningsplan från evighet. Det talar Paulus mer om i Efesierbrevet 1 och Efesierbrevet 3. Och den har varit okänd, men nu har den uppenbarats i Jesus Kristus. Och Paulus och apostlarna har fått en speciell insikt om detta. Det är ett mysterium som vill bli uppenbarat. Och den store uppenbararen och förklararen av det är den helige ande. Och det fortsätter Paulus med i kapitel 2, vers 10, när han säger: för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Och i vers 12 i kapitel 2, vers 12 kapitel 2, jag har blivit ombedd att upprepa för tolken. Jag vet att det är hemskt svårt att tolka mig till engelska eller vilket språk det nu vara må, men jag ska åtminstone bättra mig på den här punkten. Vers 12: och vi har inte fått världens ande, utan anden med stort A, som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Och det här är Paulus första rejäla undervisning om den helige ande. Sen fortsätter han och talar om nådegåvorna i kapitel 12 och 14. Men här talar han om någonting som är ännu mycket mer fundamentalt, nämligen att det är den helige ande som kastar ljus över Jesu liv och person, död och uppståndelse, så vi förstår vad det är som har hänt där, så att vi inte är förblindad och förstockad av vårt fallna förnuft i religiöst avseende. Stadell, kommunister i Kumleby kyrkan, jag tror han har pensionerat sig, men han fortsätter säkert så länge han lever med alfagrupper. Han var på Johannelund och undervisade studenterna om alfa, och så betonade han då den helige andes roll. Och han tog som exempel då från en alfagrupp som de hade haft i Sollentuna. Tre män i 40-årsåldern, och de tyckte det är ju fantastiskt. Här är det tre män, inte kvinnor, och såna här kraftfulla personligheter som kommer. Och det vill jag väl lägga till att församlingen i Korint bestod inte bara av nothings i världsliga ögon. Han skriver ju faktiskt, det var inte många som var visa, mäktiga och förnäma. Men det innebär ju att det fanns några som var det. Synagogföreståndarna till exempel, Erastus som var ekonom, Alla de som hade hus där man kunde samlas till gudstjänster, för man hade ju inga kyrkor på den tiden. Så det fanns några, även i Korint, som tillhörde den, vi skulle kalla det, den övre medelklassen. Och i Rom, vet ni vilka det var som vann överklassen för kristen tro där? Ja, det började med köpmännen. Så ni som är köpmän av joniterna, ni har varit en av de viktigaste, mest ursprungliga missionärerna i kyrkans historia. Och de nådde ju högre samhällsskikt. Det är rätt intressant. Men de som nådde allra högst, det var barnflickorna. De judiska barnflickorna med väldigt gott rykte att vara skötsamma, hederliga och bra med barn. Och som hade kommit till tro på att Jesus var Messias. Det är de som vinner senatorernas hustrur. Så senator A skriver till senator B och säger det är för bedrövligt att nu har senator C:s hustru övergått till den där fanatiska sekten. Och du ska se att hon kommer att vinna honom också, vilket hon gjorde. Ja. Men nu tillbaka till den heliga ande och alfagruppen. Jo, tre män. Och de ställde förskräckligt svåra frågor när man kom till avsnittet om varför måste Jesus dö. Och de öste ut sin vredeskalla och sitt hån över detta dåraktiga. Och Stadell och hans medhjälpare kände sig fullständigt hjälplösa. Så de sa, vi får be till Gud att de inte kommer tillbaka. Men till deras förskräckelse kom de med till den där helgen, den heliga andes helg i Alfa-programmet. Och tänkte de, vad ska bli nu då? De undervisar som vanligt. Och så inbjöd de då till förbön. Man skulle gå fram och sätta sig på stolen. Och man skulle be om den heliga andes gåva till de som satt sig på stolen. Och till deras förfäran så kommer de tre männen fram. Och ja, de opponerade inte. De bråkade inte. De var tysta. Och så for de hem och så sa Stadell till sina kompisar, ja, nu får vi hoppas att de aldrig kommer tillbaka mer. Och de kom tillbaka även den femte gången. Och började med samma fråga om varför Jesus måste dö. Men. Nu med en oerhört öppen attityd. En oerhört nyfiken attityd. Med en ödmjuk attityd. Och då så kom de ju på, ja men kära någon, vi bad ju att den heliga ande skulle beröra dem, men vi hade ju ingen som helst tro på att det skulle ske. Men det skedde. Ja, detta är ofantligt väsentligt. Och det är ju det här som Jesus säger, ni ska få en hjälpare i Johannes 15, en annan hjälpare än jag, och han ska vägleda er till sanningen och han ska vittna om mig. Karl-Erik Salberg i Klara brukar säga att en helig ande är ju en duva i bildspråket. Och när vi står och predikar om något annat än Jesus som korsfäst och flaxar den helige duvan, vet inte vad den ska ta vägen. Men så fort vi kommer in på rätt spår om Jesus som korsfäst, då sätter sig duvan belåtet på axeln. Och då kommer kraften från den helige ande. Detta är ofantligt väsentligt. Detta är så väsentligt så det går inte att stryka under tillräckligt mycket. Det enda jag ville veta om när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Här upprepar han det än en gång. Och så kommer det, jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Jag tycker det är nästan det andra evangeliet för oss som ska vittna om Jesus och oss som är predikanter. För hur ofta är man inte full av svaghet, rädsla och ängslan. Och då måste man vända sig till den helige ande. När till och med Spurgeon, den store baptistpredikanten från sitt tabernakel i London, som talade till 8000 varje söndag, sen kablades det över till Boston. När han gick upp i predikstolen så sades det att han alltid bad, jag tror på den helige ande. Jag tror på den helige ande. Jag tror på den helige ande. Det var på honom han kastade sig i sin bön för att få kraft. Mitt tal om min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Och det är bedrövligt att vår översättning har ande med litet a. Det är inte alltid så enkelt att veta när man ska ha stort och litet A i och för sig. Det måste medges. Men i det här fallet är det ju helt klart att det ska vara ande med stort A. Det är ju Guds kraft, det är den helige andes kraft. Och här då kan vi diskutera, ska det alltid vara under och tecken med för att Guds kraft ska visa sig eller inte? Och där finns det ett samtal, en hett diskussion på gång. I Etiopien, jag har varit i 9 år, så är det oerhört mycket av under och tecken som sker och som gör att människor söker sig till evangelisk kristentro. Det är helt klart. Men under våra stora väckelser på 1800-talet så var det så att säga enbart förkunnelsen om Jesus Kristus i den heliga andes kraft som förde de stora massorna till tro. Jag tror inte vi ska spela ut det mot vartannat. Det är olika kulturer. Och Gud ger det han vill. Han låter anden blåsa lite olika. Men han blåser alltid så att anden förhärligar Kristus. Och gör att han blir den vi sätter tro på. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Och det är det som vi också gör när vi delar ut biblar. Vi litar på att när man läser det ordet har det kraft i sig. Den heliga ande finns ju i bibelordet och leder till det mest otroliga. Att en människa flyttar från att leva i Adam och flyttar in i Kristusrummet. Och tar emot både visheten och Guds rättfärdighet och förlåtelse. Den heliga ande och heligheten och blir befriad. Amen.